Varmt välkommen till Stigfinnare, podden som handlar om ledarskap inifrån och ut i en föränderlig värld. Idag är jag jätteglad för att kunna ha ett samtal med Fredrika Ek. Fredrika är en tjej som gav sig ut på ett fantastiskt äventyr. Hon cyklade solo runt jorden 5100 mil på drygt 1000 dagar. För något år sedan såg jag en dokumentär om Fredrika. Jag blev väldigt fascinerad både av den yttre resan, själva äventyret, men också av den inre resan. Vad händer egentligen när man spenderar 1000 dagar med sig själv och gör den här typen av äventyr? Så att i samtalet fokuserar vi mycket på den inre resan. Vad händer med Fredrikas föreställningsvärld? Vad tar hon med sig för lärdomar? Hur utvecklas hennes relation till sig själv, till rädsla, till mod? Och inte minst, hur är det att komma hem efter ett sånt här äventyr? Vi pratar också om äventyr generellt och betydelsen av äventyr för oss alla, även i vår vardag. Jag tycker Fredrika är en fantastiskt inspirerande person. Jag upplever henne som autentisk, driven av en inre kompass. Och jag hoppas att du också tycker om vårt samtal. Innan vi kör igång så vill jag säga att den här podden är ju inte reklamfinansierad utan möjliggörs av Leader Evolve, som är vår verksamhet som erbjuder program för ledare som vill utvecklas. Gå gärna in på leaderevolve.org och kika där. Vill du följa podden så gör du det bäst genom att följa mig på Instagram där jag lägger upp de senaste nyheterna, Carl Lindeborg, eller förstås prenumerera på den plattform du lyssnar ifrån. Med det sagt, nu är det dags för samtalet med Fredrika Ek. Då kör vi. Fredrika Ek, välkommen hit till Stigfinnare.
Ja, men tack. Stort tack.
Ja, det är superkul att ha dig här. Och jag lurade ut det här. Det är ju på kvällskvisten här och du har fått komma körande och försöka hitta vägen hit. Och känner du, vet du var du har hamnat någonstans här mitt ute på landet?
Nej, men knappt. Men jag vet att jag har en macka som väntar i kylen efter det här och en nyss påslagen bastu. Så jag känner mig absolut i trygga händer, måste jag säga.
Ja, vad skönt.
Det kan inte bli så fel.
Nej, du ska ju faktiskt bo över här mitt i coronatiden. Men jag har ju en liten grupp som där alla utom en har haft corona. Och så vi kommer träffas imorgon och du kommer föreläsa och berätta saker för oss. Och dela delar av ditt liv.
Ja, i tanken.
Jättekul.
Dra lite rövare historier.
Ja, men precis. Vi kanske får försmak av det redan här i podden. Men superkul att ha dig här, och jag såg ju dokumentären som gick på SVT om ditt äventyr när du cyklade jorden runt. Och jag tyckte det var ett otroligt häftigt äventyr, och jag tyckte du var en så otroligt häftig, som är min bild av dig, person.
Supersvårt att sen komma hit och ja, sen ska man leva upp till. Ja, men vad kul. Mm. Tack för det.
Ja.
Jag måste nämna bara den där dokumentären. Det är så speciellt, för det skulle ju inte bli något sånt. Jag skulle ju, vi kommer ju komma in på allt det där, men jag skulle ju ut och cykla, punkt. Liksom.
Just det.
Och sen 3 år senare kom jag hem och fick ett mejl från någon. Tjena, jag är dokumentärfilmare. Har du filmat?
Aha.
Och skickade liksom en hårddisk. Utan att liksom riktigt ha tänkt efter att alla mina typ nakna middagar när jag bara slagit på min kamera. För det kan ju vara kul att ha någon gång, inte vet jag. Eller skickat födelsedagshälsningar till mamma. Mm. Det var ju det han hade att jobba med. Så, och sen kom det där på SVT. Så det är på gott och ont.
Ja, men det inspirerade i alla fall mig. Och jag är säker på att det inspirerat väldigt många andra.
Ja, men det är kul att det är roligt när det blir någonting sånt.
Och jag är nyfiken på dig som person. Och jag är alltid nyfiken på människor som gör det på något vis extraordinära. Och ibland är det liksom stora fysiska prestationer som det här handlar om, det kan säkert också vara en väldigt stor mental prestation, och ibland kan det vara andra saker. Men börja berätta lite grann om det här med att cykla jorden runt. Hur föds den tanken, eller hur föddes den hos dig?
Jag önskar fortfarande att jag hade liksom ett svar, för jag vet inte. Men jag är mer tacksam för det än för något annat i mitt liv, tror jag.
Att den tanken
dök upp.
Kom.
Ja. Jag är en helt vanlig tjej från en helt vanlig stad någonstans i Mellansverige. Mm. Jag växte upp i Sundsvall på en gata i ett hus med två brorsor. Jag tror att när jag tänker liksom mycket på, eller det blir ju sådär, man får tänka mycket på bakgrund och hur och varför och vad har lett hit liksom. Men jag har bara kommit fram till att jag har haft turen och varit omgiven av väldigt mycket trygghet.
Mm.
I min uppväxt. Och någonstans där så blir det ett kli som är att liksom det blir tråkigt. Och det blir någonting som jag vill se något annat och jag vill känna grejer. Och jag förstår ju att det är liksom det här totala kulmen av privilegie. Att kunna vilja liksom ha det tufft och skitigt och verkligen testa gränserna åt andra hållet.
Mm.
Så jag tror det är väl egentligen svaret på frågan varför jag ville göra något. Mm. Men sen att det just för mig blev att trampa en stålhoj runt jorden. Det känns heller inte lika intressant, men jag gillar det.
Ja, och du valde, var det alltid självklart att du skulle göra det själv?
Ja, alltså just den här grejen med cyklingen. Jag har aldrig sett cykling och jag har fortfarande inte aldrig haft det som sport. Ser mig inte som en cyklist. Jag har haft cykeln som transportmedel till skola och till andra träningar. Men gjorde någon så här rolig cykeltur helt på slump med en gammal bästa vän någon gång på högstadiet. Min pappa råkade säga till oss att vi ju aldrig skulle klara av att cykla hem från fjällstugan i Vemdalen till Sundsvall. Vi satt och skämtade om det vid något fika. Liksom. Ja, och bara för att han sa att vi inte kunde det, då var vi ju tvungna att försöka överbevisa honom. Ingen av oss var särskilt sugna på att göra det egentligen, men pappa halvt tvingade oss, tyckte vi.
Ja.
Och det var jättekul. Vi gjorde det där. Och sen...
Han visste inte vad han satte igång.
Nej, liksom absolut inte. Och det roliga är att jag hade tillsammans med mitt ex spenderat 3 månader. Också en sån här rolig grej tyckte vi. Och spendera 3 månader blev det på cykel tvärs genom Europa.
Mm.
Häftig grej. Och för mig var det där i slutet på den resan. Vi hade varit ute i 3 månader. Och jag hade verkligen hittat liksom... Det där hade triggat igång grejer i mig som jag inte kunde och heller inte hade något intresse av att stoppa. Liksom. Att här finns det någonting jäkligt häftigt, men jag vill längre bort. Och då blev det också väldigt tydligt att jag skulle faktiskt på riktigt vilja testa hur långt eller vad. Och vad händer om jag inte har någon som kan hjälpa mig med punktering när jag blir trött? Det är på gott och ont där att ta sig fram själv. Men i slutändan när jag skulle sticka iväg, det handlade ju liksom om att få det där enda stora experimenttestet av. Ja, men vad tusan kan jag göra egentligen?
Ja.
Och pappa som hade gjort det där misstaget en gång. Du kan aldrig cykla från Vemdalen till Sundsvall. Han gjorde ju om det. Jag visste ganska, när jag kom hem från den här Europaresan på cykel att jag vill längre. Jag vill cykla långt, jag vill cykla själv, jag vill ha ett äventyr.
Mm.
Ett riktigt äventyr, liksom utanför Lidels upptagningsområde ungefär.
Ja.
Satt med världskartan, ville cykla hemifrån, det var jättestarkt åt mig. Att jag vill bara öppna dörren och dra.
Ja.
Och... försökte hitta någon häftig, inspirerande liksom, mållinje. Jag kan cykla vart som helst. Eller kan jag det? Bangkok. Kapstaden. Försökte bara leta någonting som triggade mig. Gjorde inte det. Förrän den där tanken slog mig. Att Sundsvall igen då? Kan man dra ett varv? Liksom? Och det är klart man inte kan det. Men jag gick igång på tanken. Eller det var liksom...
Mm.
Ja, man vet när det känns. Och då kändes det för mig. Så var det bara in på Google, skriva ut en världskarta, dra ett blyertsstreck ungefär över över kontinenterna. Och jag var hemma hos mamma och pappa då. Kommer upp till middagsbordet, spagetti och köttfärssås. Jag liksom glider fram med den där planen som jag tyckte att det var då. Pappa skrattar och säger, ja men lycka till. Det där går aldrig. Jag hade ingen cykel heller vid tillfället, det ska nämnas. Så det...
Vad hände i dig då när han säger det där går jag aldrig?
Ja, men då var det ju bestämt.
Då var det bestämt, ja, jäklar.
Och den där världskartan, den hängde ju sen med magnet på kylskåpet i 3 års tid. Liksom. Så han fick äta upp det igen.
Hur gammal är du vid det här tillfället?
Jag spagetti och köttfärssås middagen måste jag ha varit 22 år gammal.
22.
Mm. Jag var 23 när jag stack iväg.
Mm. Just det.
Ja.
Och guide oss, alltså, du har ju, själva turen har jag läst någonstans när, i någon artikel om dig, att jag tror att det var ungefär 5100 mil.
Ja, det blev det.
Ja, och mer än 1000 dagar tog det.
Ja, jag är inte snabbare än så.
Nej, jag tycker det är snabbt. Men guide oss bara igenom. Jag tänker att det här måste ju varit en yttre resa. Det är någonting som ska göras fysiskt. Man ska förflytta sig runt jorden. Det finns en väldigt tydlighet i hur det jag klarar det eller inte, så att säga. Men det måste ju också vara en inre resa och den ska vi komma till. Men guida oss igenom det här, bara snabbt sträckningen. Vilken väg tog du på, inte stad för stad kanske, men liksom övergripande?
Övergripande så började jag ju hemma utanför det där vanliga huset där jag växte upp, över tröskeln. Sundsvall, Sverige. Jag startade väldigt tidigt vår 2015. På kvinnodagen, det tyckte jag kändes sjukt bra. Anledningen till att jag startade så tidigt vår, det var att jag någon natt efter alla de här jobben jag hade för att få upp reskassan, satt och från en ganska random punkt i Himalaya försökte räkna baklänges i Google Maps. Man kan ju göra såna här navigationsbitar.
Ja.
Och jag navigerade mig hem till Sundsvall bara för att få en typ känsla av hur långt jag egentligen behövde hinna innan vintern skulle liksom snöa igen alla de höga passen i Himalaya och jag skulle bli fast.
Yep.
Så att jag hade kommit fram till att för att hinna över de här bergen innan vintern, då måste jag börja i typ januari. Då är det lika kallt i Sundsvall som det är i Tibet. Så det fick bli mars och då var ju känslan av att ja, men det är långt, men jag ligger en liten bit efter liksom, så nu är det bara att trampa på. Jag tog mig söderut, rakt genom Europa, Balkan, ner till Grekland, tog en vänstersväng ungefär. Så jag har cyklat österut genom Turkiet, Iran, hela Centralasien, alltså det gamla silkesvägen egentligen, genom öknen i Turkmenistan, Uzbekistan, Tadzjikistan och alla de här är ju liksom länder som jag lärde mig att stava till i samband med att jag söker de visumen längs vägen. Jag fick 3 månader där i Kina och halvt rundade, halvt korsade Himalaya. Precis i yttersta gränsen av geografiska gränsen till Tibet. Och kom ner till sol och mango i Sydostasien. Så det var egentligen mitt första år, mer eller mindre, så cyklade jag till Singapore.
Mm.
Och det, måste jag säga Carl, det är en häftig känsla när det tar slut på land.
Ja, just det.
Då är det ju,
jag cyklade ett år och sen bara, precis. Här är vattnet.
Liksom. Ja, exakt. Det är ju en liten färja där över från Helsingborg till Helsingör. Men sen är det ju bara att trampa på till Singapore. Och det är skitcoolt.
Det är helt otroligt.
Så Australien, Nya Zeeland. Jag flyger flygplan mellan kontinenterna.
Mm.
Så nu ska jag vara taskig mot mig själv och säga att ja, men jag har inte cyklat jorden runt. Det är supermycket vatten i vägen. Mm. Jag har bara cyklat mellan flygplatserna. Liksom. Men 3 månader i Australien, 3 månader på Nya Zeeland. Och sen tog jag mig till Eldslandet, Sydamerika, Ushuaia. Det är världens sydligast belägda stad i Argentina. Kändes också som en bra, lämplig startplats om man vill korsa en kontinent.
Ja.
Det vill ju hela tiden till ändarna. Liksom.
Just det.
Man kan få en stämpel i passet där i Ushuaia. Som de stämplar in. El fin del mundo. Alltså världens ände. Jag hade gärna haft. Jag tog inte den stämpeln för jag behövde sidorna i passet. Det är ju Precis, att man klarar sig hela varvet runt med ett pass.
Ja.
Men jag cyklade upp längs med Anderna. Och det tror jag naturmässigt, fysiskt, det häftigaste jag var med om.
Mm.
De månaderna, liksom, att ha världens längsta bergskedja på tvärsen. Det tar aldrig slut. Så jag kom upp till Ecuador. Och hade på pappas karta där på kylskåpet med blyertsstrecket. Då skulle jag ha fortsatt genom Centralamerika och haft någon sån häftig machokorsning av USA kust till kust som avslutning. Jag tror vi kommer hinna prata om kanske anledningarna bakom det. Men efter de åren som jag hade varit ute då,
mm.
då kändes inte asfalt och McDonalds och
Nej.
Stolpe in i min egen kultur som nästa steg. Liksom. Så jag tvärvände istället och tog Afrika som min sista kontinent.
Mm.
Från Togo så cyklade jag upp Västafrika och genom Sahara. Och sen bara tvärs genom Europa hem igen. Så jag fick känna på den där januarikylan som jag tyckte att jag var smart nog att skippa från början.
Mm.
Den fick jag på hemvägen istället. Tre år efter att jag startade, knappt. Och jag tycker det är så kul fortfarande, för det är liksom, om jag cyklat 50 länder, knappa 50 länder på den här resan, på fem kontinenter, det är höga bergstoppar, upp till 5000 meters höjd, vinter, sommar, alltså det är väldiga extremer i, bara liksom, men klimatmässigt och vädermässigt, vad man får det i knät. Så jag har ju de här häftiga rekorden. Liksom, det är 52 plus grader i Karakumöknen i Turkmenistan. Och jag hade ju de här kalla nätterna uppe på platån i Tibet. Men sen blev det kallast i Njurunda bommen. Alltså det är 3 mil söder om Sundsvall. Dag 1041. Ja, men då passar jag på att frysa tårna. Liksom.
Otroligt.
Ja. Så jag avslutade kallt. Det var mycket snö där 2018.
Ja.
1,60 snödjup tror jag kom hem till, och minus 20 någonting grader. Så det bet i hela vägen hem.
Alltså, kan du känna, det här är en sån mäktig resa. Kan du känna att det är svårt att förmedla vad du har varit med om? Till både liksom nära och kära, och även självklart folk som frågar som jag. Men, eller kan du känna att, jag vet inte om frågan blir diffus, men att du kan på något att du kan förmedla det du har varit med om, alltså, eller går det liksom inte?
Jag känner absolut inte att jag kan det. Inte på något plan. Och det där har väl gått lite i vågor, men i slutändan så har jag väl ett ganska, jag känner ett lugn i det, för att det var inte min anledning.
Nej.
Eller jag hade inget som helst syfte när jag stack iväg att förmedla någonting till någon annan. Utan för mig har det, och det är väl det som har blivit svårigheten nu så här i efterhand, när jag ska sitta med dig och ha ett samtal, eller jag ställer mig imorgon och håller en föreläsning, att allt det här eller det där, det har ju blivit någon slags efterhandskonstruktion.
Mm.
Där jag, ja, men då efteråt har kommit på, men gud, jag skulle gärna, jättegärna kunna formulera känslor eller upplevelser eller de här platserna och framförallt människorna får möta. Och de eller i de vilka livsvillkor de har ställt upp så mycket för en stinkande främling med fel hudfärg och fel språk. Jag hade så gärna kunnat förmedla det. Men jag påminner mig själv om att det var inte det handlade om.
Nej.
Och det är fortfarande inte det handlar om. Det var för mig att få, jag men, ge det ett ärligt försök att uppfylla min livs största dröm.
För anledningen till att jag frågar är att när jag lyssnar på dig så tänker jag så här, vad ska jag ställa för fråga härnäst? Lite grann så börjar jag. Och då tänker jag, vad jag än ställer för fråga, så kommer jag ändå aldrig riktigt fånga det. Alltså det. Nej, så men, kände jag liksom. För ja. Jag kan inte förstå din upplevelse fullt ut, för det kan jag inte. Men jag kan relatera till egna upplevelser jag har haft på egen hand, som är väldigt svåra att förmedla till någon annan. Men det betyder inte att vi inte ska prata om det, för ja, eller hur? Det är jättespännande.
Men jag fastnade väldigt mycket i det där också medan jag var ute. För att jag stack iväg och hade mobilen i fickan och tog en selfie när jag käkade gröt liksom, för att skicka till kompisar.
Ja.
Och sen så växte det ju liksom parallella spår i det där. För jag hade startat min välgörenhetsinsamling.
Just det.
Och jag var ju inte dummare än så, än att jag ganska snabbt fattade att blir det fler som är intresserade av att kolla på det här? Eller de här liksom grejerna som slår mig så hårt i bröstkorgen. Kan jag bara skicka vidare en liten, liten smula av det hem? Vi pratade tidigare om de arbeten som du gör. Att det är jättehäftigt att få göra saker i sin egna lilla, lilla minisfär. Men att kunna liksom kasta ut små bitar av det och ge ringar på vattnet när fler också kan haka på. När fler kan få upp ögonen för någonting som jag då i det här fallet liksom har den totala ynnesten och vara den enda som får se. Skicka vidare det då. Och då för mig blev det ju superkonkret i att jag hade en välgörenhetsinsamling där det står liksom, svart på vitt, så ser jag precis vad som händer. Men jag kan ta en bild som visar någonting, skriva en bra mening och skicka hem det. Okej, med de här pengarna som kom in på det, hur många barnmorskor i den här byn som jag befinner mig i kan det generera? Alltså, och det blev så superkonkret. Och då blev det ju jätteviktigt plötsligt för mig. Alltså jag hade ett syfte i att dela hem. Och att fota och att skriva. Och då var det supercoolt och liksom frustrerande. För jag kunde ju inte göra det. Men jag försökte. Och jag hade, det där blev liksom verkligen en balansgång att gå för mig själv. För att det blev ju liksom de här åren efter jag kom hem. Jag vet inte hur många tidningsartiklar det finns liksom, när det står med Fredrika Ek cyklade jorden runt för världens kvinnor. Den här insamlingen som jag drev, den var till förmån för ActionAid. Just en organisation det. Som jobbar med mänskliga rättigheter med fattigdomsbekämpning och för att säkra grundläggande mänskliga rättigheter för flickor och kvinnor världen över.
Och det var något du hade valt att göra innan du stack
iväg? Jag gjorde det, men det var ju en mikroskopisk, någon liten sidogrej, så tidsfördriv nästan för mig i väntan på start.
Ja.
Ja, men okej, nu har jag fixat min cykel. Vad ska jag göra mer? Vad kan jag göra? Liksom? För att jag levde ju i det här projektet. Eller jag var ute på cykel ett år innan jag faktiskt började trampa. Så det blev bara ett till lager. Men jag vill ha mer. Vad kan jag göra? Alltså, men det var inte det handlade om. Jag satt ju inte på kammaren och funderade. Hur kan jag liksom dra mitt strå till stacken för att förbättra villkoren för världens kvinnor och flickor? Jo, men jag tar en cykeltur.
Nej,
det var ju inte den ordningen. Och det där liksom blev ju mitt syfte mycket mer.
Ja.
Alltså jag började min resa av massa anledningar. Och jag liksom följde den av helt andra.
Berätta mer om det.
Men just den där grejen att jag var ute för min egen del.
Ja.
Och sen helt plötsligt så vill jag fånga de här bilderna.
Mm.
Men också komma ihåg att Fredrika, nu sitter du i det här. Och ändå liksom hitta en balans där det ena inte liksom äter upp det andra på något vis.
Mm.
För det gör det ganska fort, för min del i alla fall.
När man börjar fippla med telefoner och kommunicera. Och
när man börjar fippla med syftet kanske.
Ja, ja.
För min del har det blir så tydligt jättefarligt. Liksom.
Mm. Precis. Ja. Och farligt för att... Eller på vilket sätt märkte du av det här? För du säger att jag startade resan av ett visst syfte. Kanske jag slutförde den av ett annat. Berätta lite om skiftet.
För mig blev det... fippla med syftet. Jag tyckte det var ett ändå helt okej uttryck.
Ja, det var det första gången jag hörde det.
I den cykelturen, då blev det en utveckling.
Mm.
Verkligen. Alltså jag växte mycket som människa. Fortfarande verkligen en och samma. Men jag blev mer. Det finns ingenting i mig som jag upplever har förändrats, men väldigt mycket som har lagts på det som redan fanns där. Och till en början, ja, men när jag är 22 år gammal och sitter hemma och tycker att livet borde kännas lite mer. Det handlar ju bara, det är ego, det är självförverkligande. En väldig lust på naturupplevelser och häftiga liksom påslag. Men det var bara för mig och om mig.
Mm.
Vad kan jag göra? Är det intressant? Jag vet inte. Men jag tyckte det, för mig räckte det då.
Mm.
Absolut. Jag har hållit på mycket med idrott och jag var väldigt aktiv i scouten när jag var barn. Så det var liksom alla mina intressen, så här, att testa, tävla och vara ute och lukta brasa och barr.
Ja, just det.
Allt kombinerat. Men när jag ser på det nu, ja, platt kanske. Jag tror för platt för att jag skulle tycka att det var liksom, verkar som en rimlig grej att fortsätta med det där i 1000 dagar i sträck. Det finns liksom någon gräns går när man har bevisat för sig själv, enligt min upplevelse i alla fall, att det går att cykla från A till B.
Mm.
Punkt.
Mm.
Det är bara så.
Mm.
Och tidigare då var det ju den här stora frågan, är det möjligt? Det måste vara omöjligt. Eller den grejen triggade jätteväl. Och sen, ja, när du står där med och dinglar med tårna över kanten i Singapore, då vet du att det går.
Mm.
Frågan är inte liksom, ja, men, går det att göra samma grej på nästa kontinent? Absolut.
Ja.
Och jag är ju väldigt glad för att under det här året jag cyklade genom Asien, då hade ju så mycket mer lagts ovanpå. Jag tycker fortfarande är jättehäftigt med coola utsikter.
Mm.
Och det är en, tycker jag, häftig känsla att stå liksom på 5-6 tusen meters höjd och ha en ganska tydlig känsla i bröstkorgen att man har förtjänat den där utsikten. Ja, men för jag har ju faktiskt
verkligen.
Ja, pallrat mig upp på egen maskin.
Ja.
Och det blir stort. Så jag tycker om det där.
Jag gillar den liknelsen, men, det här med att du är densamma fast du har lagt på. Det är mer.
Ja.
Liksom. För jag tänker så kring utveckling också väldigt mycket. Att det här, när vi förändras i livet och växer i livet så är vi har ju fortfarande kvar det jaget jag hade tidigare. Men jag har genom mina erfarenheter och genom mina reflektioner blivit någonting mer.
Mm.
Så tänker jag. Sen har jag kvar det jag var tidigare också, men jag har byggt på det.
Mm.
Om du skulle liksom beskriva Fredrika som kommer tillbaka jämfört med Fredrika som åkte iväg. Du har ju varit in lite grann på det, men vad är det mest påtagliga som du la på, tror du? Som du känner att, oj, det här har jag kanske haft kontakt med efter att kom hem. Liksom. Är det, om du ställer de två Fredrikorna bredvid varandra, skulle de liksom vara annorlunda på något sätt i någon situation? I hur de väljer att leva sitt liv och...
Jag tror, alltså, ja, på jättemånga plan förstås.
Mm.
Men det första som dyker upp i huvudet på mig när du ställer den frågan. Jag har varit en ganska till väldigt blyg, osäker, obekväm person. Och var väldigt mycket det när jag stack iväg också. Kan tycka... Kan verkligen känna för mig själv 23 liksom. Så himla blyg. Eller rädd är nog rätt ord.
Mm.
Jag får ju ofta den frågan, var du inte rädd? Jo, jag var skiträdd hela tiden.
Mm. Ja.
Och väldigt mycket mer där mitt första år. Men jag tror att det som jag, den, eller en förändring... som jag är väldigt glad över att liksom se i mig själv. Och det där går ju så långsamt som får inte riktigt syn på sin egen utveckling, tycker jag. Om man inte är som jag då, har jättetur att råka skriva dagbok varje år i ett gäng. Mm. Eller varje dag i ett gäng år. Vi bara, ja, titta in på mitt, insidan
då,
av mitt huvud för 3 år sedan. Ja, men det såg annorlunda ut. Men det, kort så är jag mindre, eller jag har en betydligt mycket bättre bild av världen eller andra människor.
Mm.
och andra människors intentioner, tror jag. I kombination med, att jag har liksom skalat av väldigt många lager naivitet. Så det jag tycker, om jag tidigare har haft en bild av att men, det är det ena eller det andra. Jag tycker att jag har liksom fått någon slags balans, kanske.
Mm.
Men min bild av andra människor, jag utgår från att andra vill mig väl. Genuint.
Mm.
Eller att de bara,
för det var så du upplevde det,
ja,
överlag.
Och den liksom, när jag har fått känna det på riktigt, att liksom människorna som jag aldrig kommer kanske säga ett ord till, men varje person jag möter på gatan utgår från att den, inte aktivt, men att den vill mig väl.
Mm.
Och det har skapat en känsla i mig på ett helt annat sätt, att jag vill varje människa jag möter på gatan, jag vill den väl.
Just det.
Och jag tror att bara den, att det räcker med att en person i ett möte om två har den grundinställningen, att chanserna för att det ska bli ett vettigt möte blir väldigt mycket bättre.
Ja.
Och jag tror att jag kan liksom se tillbaka på möten. För de blir också så konkreta i ett sånt fall när du är ute på cykel. Man möter människor där du har 0-10 gemensamma ord på något språk. Att kommunikation blir så himla rå och direkt. Och allt det här som inte är vad vi säger blir så himla avgörande.
Kan du ge något sånt exempel på just det här kring något som har berört dig, just där det här med man kanske inte kan kommunicera på något gemensamt språk, men man hittade ändå något sätt att,
ja, men jag tycker det överlag liksom att stå vid folks, hur ska jag förklara, eller det är igen det här, hur fan förmedlar man?
Kanske genom ett berättelse,
jag tycker,
om du har något
exempel. Ja, men jag tycker överlag, alltså, jag får ofta frågan, som vi var inne på tidigare, har varit inte rädd? Och inte sällan kopplad till att jag har rest själv som kvinna. Och det starkaste för mig, som ser just den där grejen, att jag har kommit som ensam tjej på en hoj, som det bästa kortet jag har haft på handen hela tiden. För att det är någonting med gamla fårade gummor som får mig och mitt hjärta liksom bara brinner från farmödrarna. Och stå liksom utanför de här gummornas hjortor eller hyddor eller små boningshus eller butiker eller butik som består av en hink med någon frukt som de har plockat och säljer på gatan. Alltså enkla möten med farmödrar, när vi båda direkt accepterar att men vi kommer inte prata med varandra. Men att det kan vara så tydligt, tror jag, för båda att vi kollar av varandra och kanske tar varandra i hand, klämmer på en axel och man vet att vi är här för varandra nu.
Ja.
Och att få just den upplevelsen i många former. Men för mig är det någonting med de här gummorna. Alltså.
Ja.
Det blir så... Jag tycker det är jättestarkt.
Kan det vara så också att du kände efter strapatsen längs vägen och plötsligt komma till den här personen som det kanske finns en trygghet kring?
Absolut. Och för mig är det ju ofta det är ju någonting med det där också, alltså jag får upp den, eller upplever det åt andra hållet, men min största styrka då, som jag ser det, är att att men det finns väldigt få sammanhang där jag kommer in och upplevs som ett hot.
Mm.
Och på samma sätt, när vi här hemma kanske oftast tänker på mig som ett enkelt offer. Men det är inte upplevelsen. Det har inte varit min upplevelse i alla fall när jag varit ute.
Nej.
Och jag tror att det blir liksom någon ytterligare dimension i det där då från mitt perspektiv. Eller liksom min förmåga att verkligen ta in den här lilla skruppeldamen som jag har framför mig.
Mm.
För att, ja, absolut, enkelt offer då. Men jag, hon är inget hot. Och den där dimensionen finns ju, tror jag, ofta med undermedvetet eller i bakhuvudet hos mig i väldigt många andra situationer. Mm. När jag är ute. Alltså, som jag sa tidigare, jag har mycket bättre bild av människor. Definitivt mindre naivitet. Och jag kommer liksom, jag kommer ha huvudet med mig i vilken situation jag än befinner mig i. Och sen finns det de här undantagen med små barn och gamla tanter. Där kan jag liksom på riktigt bara hänge mig. Att det, så det är roligt, för jag tror att just den känslan kanske jag har triggat igång i andra sammanhang hos människor jag möter.
Just
och sen
det,
där vill jag bara liksom lägga mig och få en kram.
men det här med rädsla. Jag tänker så här. Det är ju supernaturligt att det dyker upp rädsla. Det hade ju varit väldigt konstigt annars. Men jag tänker, det som jag är nyfiken på, det är ju din relation till rädslan.
Ja.
För man kan ju liksom bli sin rädsla. Det vill säga att hela jag är rädd.
Mm.
Och det finns inte så mycket mer. Eller jag kan ha en relation till min rädsla. Jag kan se min rädsla. Jag kan välja lite vad jag gör med den och hur jag relaterar den. Var det... Kan du se att din relation till rädsla utvecklades längs vägen? Och i så fall hur? Eller vilken typ av relation hade du?
Nej, men jag tycker du beskrev det ganska bra. Från att ha varit... rädsla för mig har varit någonting som liksom drabbar eller mig.
Ja.
Och tar över. Och kommer den, då är det den som får styra fortsättningen på något vis.
Mm.
Eller jag har sett den mer som ett facit på något, antar jag. Men jag har... Och det är också en sån... På tal om förändring. Eller vad jag kanske har fått med mig. Eller hur jag växt. Eller genom att vara ute så som jag har varit. Och just den relationen.
Mm.
Eller sen när det klickar i en att... Och du plötsligt får rädsla som ett verktyg. Mer än någonting annat.
Mm.
Det blir superfunktionellt.
Men berätta om det. Det är jättespännande. Rädslor som verktyg. Hur tänker du?
Men jag tänker att det är en ganska praktisk grej överlag. Att vi har liksom så här, hur många hundratusentals år av genoptimering med oss som ett inbyggt säkerhetssystem. Lite felande, det är ju så sjukt dåligt uppdaterat bara, så det är ju inte alls anpassat efter vad vi vill göra nu. Men det är jättepraktiskt, tänker jag, att bli rädd. Särskilt de här väldigt akuta situationerna när vi faktiskt agerar utan att tänka efter. Men rädsla, tycker jag, om man kan liksom se överhuvudtaget att det är faktiskt det jag känner nu.
Mm.
Jag känner rädsla.
Mm.
Och kunna vrida och vända på det i en situation. Och ha tid och tänka, men vad? För vad? Mm. Eller
vad är det för signal?
Ja, precis. Ja. Och finns det någonting rationellt i den?
Mm.
Jag fattar ju att det evolutionärt är fördelaktigt att bli rädd när det prasslar i tältduken. För att som jag tänker att nej, men det är vinden. Det har ju varit alla rätt för mig hittills. Men det kan ju vara ett lejon nästa gång.
Just det.
Så jag greppar att det liksom... Att jag funkar rätt. Men jag tror att det, eller det blir väldigt skönt när jag kan få känna det där. Och sen se att jaha, nu är den här grejen. Eller den här liksom... gingen som går igång i min kropp igen.
Mm.
Då kan den få hålla på. Liksom.
Just det.
Och att inte försöka avbryta rädslan när den gör sin grej i kroppen. Men och min, vad som var väldigt tydligt för mig istället, alltså snarare, för jag tycker det är helt okej att vara rädd. Och jag kan få ta, jag tar liksom gärna min egen kompisroll i saknad på någon annan. Att ja, det går jättebra. Men vi kör ändå. Motsatsen till det där är att det finns massa grejer som vi borde vara rädda för. Men där jag i alla fall inte känner någonting. Jag menar så mer än min relation till rädsla och risk tycker jag. Eller den, det förhållandet tycker jag är jätteintressant.
Det är ju till exempel, och, nu skulle jag inte ha någon liksom statistik på det. Men jag skulle nästan gissa att sannolikheten att det skulle ha hänt dig någonting är extremt mycket lägre i form av att det här med jag sticker ut som kvinna, jag kan bli överfallen, jag kan bli vad som helst. Versus trafik.
Precis, jag är jätteglad att du säger det.
För jag har varit i Indien en del. Och jag var där efter det hade varit ett terrorattentat i Mumbai för ett gäng år sedan. Och liksom, turister avbokade, hela liksom, turistindustrin halvdog över typ hela Indien. För ett i och för sig hemskt terrorattentat, men om det nu var 100 döda. Och så dör det alltså tiotusentals människor varje år i trafiken. Och det skadas miljontals.
Ja.
Och det där är ju våra hjärnor kanske inte alltid så bra på att liksom bedöma vad som rädsla versus risk.
Ja, men det, och det är så sjukt att du kan ha en lastbil som kommer mot dig i 110 km i timmen utan att känna något.
Mm.
Det är inte funktionellt, nej, tänker jag.
Precis.
Så då får man istället liksom, lära sig, tänker jag, att agera enligt, ja, men lite mer kalkylmässigt.
Mm.
För att på samma sätt som att jag känner sjukt mycket rädslor som jag inte har någon nytta av, så borde jag känna väldigt mycket saker som jag inte gör.
Mm.
Och att få syn på de sakerna, det tror jag, alltså, det tror jag kan vara absolut väl så viktigt i väldigt många situationer.
Mm.
Att springa runt och vara rädd för mörker, ja, absolut, det kanske begränsar. Kanske missar saker som hade varit jätteroliga. Men att inte fatta att risk kan finnas där vi inte känner den, det är ju livsfarligt, helt enkelt.
Absolut. Ja, men det är en spännande distinktion. Hur ser du på mod? Vad är mod för dig?
Ja, men är inte liksom väl upprepat nu att det krävs lite rädsla för att,
jo,
för att få vara modig. Men
det är förmodligen. Men det är också något, jag tänker också att det är något väldigt personligt. Liksom. Det, man kan ha en sån allmän definition.
Mm.
Men hur, i ditt eget liv, hur skulle du... Om du har relation
mina
till rädsla...
Modiga, är, mina vad? Modiga ögonblick som jag ser på mig själv, liksom, det är ju att jag stack iväg.
Mm.
Alltså, att starta, det är det modigaste jag har gjort hittills i mitt liv.
Mm.
Och sen finns det ju också liksom någon slags fin linje mellan mod och ren och skär dumhet.
Ja.
Och där har jag varit och balanserat lite, känner jag också.
Mm.
Jag fick för mig en inspirerad morgon uppe på Altiplanon. Precis på gränsen mellan Chile och Argentina. Högt upp i Anderna så finns det ett bergspass som heter Paso San Francisco. Som ligger på typ, vad kan det vara, 4800 meters höjd.
Mm.
Lämpligt nog precis vid foten av en vulkan med samma namn. En sån praktisk, härlig grej som de har. Lite motsvarande rastplats, vindskydd här hemma i Sverige. Små plåtskjul, tak, som finns byggt på olika lämpliga ställen. Längs den här, ja, de här små vägarna som jag till stora delar cyklade längs med gränsen Chile-Argentina. Bra för bilförare som blir tagna av för mycket vind eller liknande. Mm. Där sov jag över i ett sånt litet skjul. jätteskönt. Många grader varmare än utsidan. Och jag fick liksom en natt utan vind helt enkelt. Det var underbart. På morgonen då fick jag för mig att jag väl tar mig en promenad upp till den där vulkanen. Och jag visste på förhand massa saker då. Dels att jag var uppe på det där, i just det bergsområdet, i helt fel tidpunkt på året. Det går elektriska stormar i den här delen av Anderna. Och jag skulle egentligen inte riktigt vara där uppe då överhuvudtaget. Att ta sig upp liksom 1500 meter till, upp på 6000 meter plus höjd. En dag när jag morgonen tidigare har träffat på ett gäng bergsklättrare som håller på att akklimatisera sig för att ta sig upp på en annan topp i närheten. Bokstavligen säger till mig om och om igen med min lite så här halvlarviga idé då om att men jag funderar på att testa gå en liten bit upp.
Mm.
Att nej, det är en riktigt dålig idé. Och det här är ju personer som vet precis vad de pratar om.
Ja.
De kommer upp, för de hänger ju runt liksom i ett base camp. Bara i ett antal dagar för att akklimatisera sig till höjden.
Just det.
De har väl inte något bättre för sig, så de kom faktiskt upp liksom på kvällen till mitt lilla refugio. Det här plåtskjulet där jag hade sagt att jag skulle sova. Bara för att kolla läget, och du kommer väl inte ge dig upp nu imorgon? Nej, nej, nej. Det är klart jag inte ska göra det. För jag lyssnar på goda råd. Jag gick förstås upp där nästa morgon. Och hade det hur bra som helst. En av mina göttigaste dagar. Tror jag kanske någonsin. Jättefin utsikt. Förmodligen den finaste utsikten jag har sett i hela mitt liv. Och sen hann väl jag sig några hundra höjdmeter ner innan det här. Den här elektriska stormen drar in över den toppen jag är på.
Oj.
Och det går liksom, det är från en minut till en annan som jag bara går runt och visslar och har hur kul som helst och tycker att vad jag är modig. Eller vilken belöning man får om man är lite modig. Mm. Jag var bara dum då.
Just det.
Jag är väldigt glad att jag kan sitta här och skratta åt min egen dumhet. Liksom. För det var inte en bra upplevelse. Det är inte storm i form av blixtar som kommer ner ovanifrån, utan du befinner dig i den.
Jag minns det här, för du filmade, visst är det här med i dokumentären?
Ja, men jag gick runt och filmade det där. Ja. Jag hade min GoPro igång och pratade med mig själv och tyckte att livet leker.
Men man kunde ju se på dig i filmen att du var skärrad sen.
Mm.
Om jag minns
för
rätt.
Den här kameran, jag hade en GoPro-kamera igång.
Mm.
Den slogs ut av elektriciteten i luften. Det blev liksom någon slags stillbild av det röntgenplåt nästan. Så jag kom ner i en bit till det här plåtskjulet jag hade. Hade jag gömt cykeln och satt där och bara tok, grina, hulk, snora, skrek, grät om vartannat.
Var du fortfarande rädd där?
Ja, men för mig var det ju inte, då...
det sjönk in kanske.
Nej, men det blir ju bara djur.
Mm.
När du... Eller för jag i alla fall.
Mm.
Eller jag tror vi som art agerar. Det finns ju bara några vägar att gå. Liksom.
Mm.
Fly, fäkta,
frysa. Mm.
Och jag flydde. Och det är så häftigt i efterhand liksom, hur grymt stark kroppen är under lång tid när det behövs.
Mm.
För det är inte på 30 sekunder du kommer ner, utan jag hade ju... Men jag vet inte, jag har ingen tidsuppfattning av den stunden, men säg en timme.
Mm.
Panik, max, ner med rullsten.
Och så precis, samtidigt måste det vara skärpt mentalt för att inte göra misstag.
Jag vet
inte,
jag hade sån svår högt om igen. Löpte och gjorde allt i mitt liv för att inte stuka fötterna.
Mm.
Och sen insmällde igen dörren. Och sen var det blackout efter det. Så det är... Jag fungerade precis. Precis perfekt. fram tills att det var över liksom. Och sen har jag, det tog ett gäng dagar innan jag var på fötter ordentligt igen efter det.
Ja.
Så det var inte modigt. Det var ju jättedumt.
Har du lärt dig av den typen av upplevelse? Kan du liksom stanna till idag när du tänker på olika situationer? Det behöver inte bara vara liksom fysiska situationer, det kan vara andra situationer också. Och ha den här konversationen med dig själv när du vill liksom pusha dina gränser eller gå utanför din comfort zone. Okej, okay. Är det mod eller är det dumdristighet? Kan du ha den på ett annat sätt idag?
Jag hoppas det.
Mm.
Och sen så inser jag liksom att är man inte ödmjuk inför just det där, ja men då är det ingen idé. Alltså för att det är väldigt lätt att se i efterhand vad som vore rätt och i vilket läge någonting slår över.
Visst.
Och vill man, men jag vill leva ett liv där jag får upplevelser.
Mm.
Och det är väl något val jag har gjort liksom, att ja, men jag är villig att ta viss risk för att få chansen på att få uppleva de saker jag verkligen vill.
Mm.
Men, och det är ju då det blir lurigt att navigera i det där.
Ja.
Alla vet liksom, ja, men fartblindhet, det slår till. Det finns ingenting man kan veta om existerar och därför kommer den inte drabba mig. Och det blir ju precis samma sak, tänker jag, i det här. Men att istället liksom hitta en vana i att påminna sig själv, kanske.
Mm.
Eller att på förhand, det tycker jag fungerar för mig, att jag på förhand har satt upp regler.
Ja, just det. Precis.
Alltså då, för då, säg den här vulkanen till exempel.
Mm.
Ja, men jag, på just den här filmen som du pratade om, var med i dokumentären. Ja, men då hör du ju mig säga, jag ska bara gå, jag vet att det här är en dum idé.
Ja.
Jag ska bara gå till 5000 meters höjd.
Ja.
Bara för att det är kul att gå på en vulkan.
Ja.
Jag sa ju det.
Mm.
Och hade det varit en regel, en förhållning jag hade sagt upp till mig själv på riktigt, ja, men då hade den där gått hur bra som helst.
Ja.
För det var ganska vettigt. Ja, men gå upp till 5000 och kila ner.
Ja.
Absolut.
Mm.
Det hade inte varit några konstigheter. Och det hade varit en väl avvägt beslut den dagen. Men jag hade inte tagit det beslutet. Det var någonting jag sa.
Just det.
Och jag tror för min egen del nu, att då, jag tror att jag blir bättre på att ta de besluten. Och sen får jag väl vara sur på mig själv då.
Mm.
Men jag lyssnar åtminstone.
Det där är ju uppenbarligen en händelse som var dramatisk och som påverkade mycket. Kan du ge fler exempel på, behöver inte bara vara åt så att säga rädslohållet. Det kan vara lika mycket åt andra hållet. Men på, det måste vara så svårt liksom, 1000 dagar. Men på händelser eller skeenden som på något vis bara stannar med dig extra starkt. Eller som påverkade dig extra mycket. Kan du dela någon mer sån händelse? För det är jättespännande.
Jag har ju några. Det är så lustigt liksom att bara se vad som roulette trillar in i huvudet.
Ja,
på en
absolut.
Sån fråga. Men jag kommer ju aldrig kunna svara något annat än alltså, starten.
Mm.
För det är det där. Alltså, svaret på varenda fråga man kan ställa i ett sånt här sammanhang, det är starten.
Ja.
Alltså jag cyklade iväg från mamma och pappas hus. Och från liksom en sekund till en annan så befinner jag mig live i min livs största dröm. Alltså det som går i uppfyllelse i realtid. Och det bara flödar. Och det ligger så mycket i att som 22-23-åriga Fredrika från Sundsvall trampa iväg på den här cykeln som jag knappt har lärt mig att växla på. Liksom. Och det finns en del strömningar åt andra hållet. Eller hur man ska uttrycka det. Det finns inte en människa på jorden som tycker för en sekund liksom, att ja, men lycka till, det här verkar som en bra idé. Men bara jag. Och det blir så tydligt, eller det är så lätt att känna vad som drar i hjärtat på riktigt när motståndet går ganska starkt åt andra hållet. som min start. Alltså att ha liksom en stund i livet när det var bara jag som tyckte, eller det var bara mitt hjärta liksom som fick styra.
Ja.
Och att det fick göra det. Och visste att nu är det igång.
Och den startpunkten antar jag också är så, det vet jag, kan inte jag veta, men jag tänker också att startpunkten blir väldigt kraftfull för att du fullföljde.
Ja.
För det finns ju många människor som startar saker,
ja,
som kan vara stora och sådär, men inte fullföljer.
Ja, men jag tror det. Det är nog sant.
Och då tänker jag, det kanske är det som jag slås mest av din bedrift, att du fullföljde. För jag antar att det fanns väldigt många tillfällen när man hade kunnat ge upp och bara, men nu har jag provat det här ett tag.
Och
eller nu blev det bara för jobbigt liksom, eller nu någonting. Det som jag är nyfiken på är ju, vad tror du är i dig som gör att du hade kapaciteten att fullfölja? För det var ju en dröm. Du beskriver ju att det fanns en meningsfullhetskänsla i det. Men vad är det som gör att du har resiliensen och liksom uthålligheten att fullfölja? För jag tänker att alla människor kan utveckla det i olika mån, men du hade den med dig.
Mm.
Eller du liksom lyckades i alla fall hålla kontakten och kanske utveckla den längs vägen. Säg något om den förmågan i dig. Vad tror du den kommer ifrån? Och hur upplevde du den vägen? För jag antar att du hade sådana moment. Eller nu kastar jag tankar på dig, men där du tvivlar kanske. Eller fanns det sådana tidpunkter? Eller var det hela tiden så här fast besluten?
Jag tror, för jag har, det är en jättespännande fråga, för jag har jättemånga grejer, projekt, idéer i mitt liv när jag inte fullföljer.
Mm.
Alltså jag sitter inte på någon total liksom plankpanna som bara gör att jag kör och kör tills det är klart. Så jag tycker att det är spännande att klura hos mig själv. Men va? För det är inte riktigt. Jag tror det finns ingen runt mig som skulle beskriva mig som den typen av personen. Men mitt svar tror jag är att i just den här, vid det här tillfället, det var 100% identitet för mig.
Mm.
Alltså jag hade inte mitt liv och det här var en grej jag kastade in och skulle fullfölja innan jag fortsatte huvudverksamheten.
Mm.
Det här var, och för det var ju liksom i praktiken också, så var hela jag. Jag sålde lägenhet på i princip varenda pryl jag ägde innan jag stack iväg. Alltså det var känslan av att slänga sig ut för ett flygplan. Liksom, att
och det är just
det är väldigt svårt. Liksom, hur liksom fullföljer man ett fallskärmshopp? Ja, men det gör man. Om man har satt igång det. Ja, men lite, det är inte samma sak, men för mig var det väldigt mycket den känslan.
Mm.
Alltså det satt jäkligt hårt inne och komma iväg. Men för mig, och hur liksom kopplat till någon verklighet det är egentligen inte intressant, men det var min bild av att det här är mitt liv nu. Mm. Och det var det jag ville åt egentligen. Det är inte ett lopp, eller var inte ett lopp för mig som jag satte upp och liksom, men nu ska jag, det här ska jag slutföra och målet är mållinjen, då är det klart. Utan jag ville cykla, jag ville vara ute länge, jag ville ha det här liksom livet längs vägarna.
Mm.
Långsamt tultan liksom bara ta mig över över världen och se vad som fanns där. Det låter hur klyschigt som helst, men det handlar ju om att få se vad finns där emellan.
Mm.
Ja, men Sundsvall till Sundsvall, ja, stanna kvar då är det ju framme liksom. Utan det var liksom att vara i det handlade om. Så jag absolut har haft väldigt många stunder när jag hade gjort precis vad som helst för att ta mig ur den situation jag är i.
Ja.
Men jag tror kanske många kan relatera till det i livet hemma. Men det ska mycket till innan man tänker att jag avslutar hela livet.
Just
det. För mig var det nog den känslan att ta mig härifrån, jag gör vad som helst. Mm. Men mitt liv är här ute på vägen.
Ja.
Och det, jag vill inte avsluta livet. Men jag kan göra väldigt mycket för att förändra den situation jag är i.
Mm.
Och någonstans där är det väl kanske det landar, tror jag.
Mm.
Att det var mitt liv.
När var det som tuffast? Liksom? När kom de där tankarna som mest? Som intensivast?
Jag blev påkörd en gång i Australien. Mm. Då blev man jätteliten, jättesnabbt.
Och skadad?
Faktiskt inte.
Nej.
Inte mer än att jag kunde ligga och tycka synd om mig själv.
Men väldigt tältet. Obehagligt.
Ja. Igen, så direkt påminnelse om att jag är ju någon decimeter från att dö varje dag, hela dagarna.
Ja.
Och mamma där hemma är orolig för vilka personer jag pratar med.
Mm.
Men jag är inte kaxig, jag är magsjuk.
Nej, det är man
inte. Inte heller när jag är magsjuk i tält.
Och ingen som
tar. Men ibland vill man bli ompysslad.
Ja,
visst. Jag är verkligen... Det där hela grejen, men vad händer? Klarar jag mig när jag själv? Ja, jag klarar mig på egen hand, absolut. Mm. Men jag föredrar det inte.
Men du, alltså det här för mig in på en annan sak jag funderat över. Få människor spenderar ju så, alltså speciellt, alltså de flesta människor tror jag spenderar ju inte speciellt långa perioder med sig själva. Och visserligen träffar du ju mängder med människor, men jag antar att ibland så var det kanske inte så mycket människor där varje dag, och du spenderar 1000 dagar utan att träffa familj och vänner och sådär. Alltså, hur var din relation till dig själv? Liksom? Pratar du med dig själv? Eller hur, för det skulle ju vara vissa människors mardröm, liksom, att man spenderar 1000 dagar med mig själv nu.
Alltså, jag förstår ju att att andra fungerar på andra sätt.
Mm.
Jag trivs jättebra i mitt eget sällskap.
Mm.
Helt enkelt.
Det gör jag också.
Och vissa vet jag förstår precis vad jag menar.
Mm.
Jag tycker det är väldigt skönt.
Mm.
Avslappnat.
Mm. Men även så pass lång tid. Alltså, du kände aldrig att det är så här... Amen. Nu är jag trött på mig själv. Liksom. Eller kändes att det blev en fördjupning av relationen?
Nej, men jag tror snarare... Alltså, att jag har nog... Att jag har spenderat alltså, ruskigt mycket tid i mitt eget sällskap.
Mm.
I perioder framförallt. Men även i tider när det är människor runt. Jag cyklar genom samhällen. Och jag stöter på människor. Även då så har jag väldigt mycket tid med mig själv. Och långa, långa perioder när jag inte delar språk. Vilket ju också gör att liksom, det här tugget blir begränsat.
Ja.
Men vad jag verkligen känner, eller hur jag ser liksom, på hur jag har, eller kanske min relation till andra människor, ute sådär på cykel, när jag får fruktansvärt mycket tid själv, då blir jag intresserad, eller då vill jag, då söker jag mig verkligen utåt och tycker att det är skitkul med andra.
Mm.
Och här hemma, om jag ska vara helt ärlig, alltså jag läste någon bok om vad heter den, introvert kanske till och med.
Kan det nog heta?
Kände igen mig, får jag ändå säga.
Ja.
Och jag tycker att jag behöver liksom den här tiden för mig själv för att få lust kanske.
Mm.
Och energi till att ärligt vilja liksom dela.
Men det tror jag är en av definitionerna, så att jag förstår, av introvert versus extrovert. Att introvert, ja, man kan absolut vara social. Det har inget så mycket med det att göra, utan det är vad jag gör när jag är trött. Vad laddar jag energi? Och du sa just det, jag får energi och sen kan jag gå ut.
Ja. Jag känner jätteväl igen mig i det.
Mm.
Så jag förstår ju, så här, hade jag fungerat på andra motsatt håll, ja, då kanske jag inte hade tyckt att det var skitgött att dra det där varvet. Men jag har inga som helst problem att vara riktigt långa perioder själv. Däremot så har jag saknat mina nära något fruktansvärt.
Mm.
Och det gäller ju hela tiden här hemma också. Alltså jag trivs på egen hand, men de här människorna som jag är väldigt nära. Det låter så himla dumt, men jag har mina bröder och min flickvän. Och hon framförallt har ju liksom slagit mig i huvudet någon gång när jag har sagt att, som att det var så skönt för att det känns som att jag är själv.
Mm.
Så det finns så få personer som när det blir så, just det där som du beskrev, att man kan vila med någon annan.
Mm.
Det är väldigt sällan som jag upplever det. Och då är de här väldigt nära relationerna.
Men din flickvän har du träffat efter resan?
Ja.
Så ni var inte ifrån varandra?
Nej, det var vi inte.
Nej, precis. Ja. Jag tänker på, om man liksom generaliserar lite, eller generaliserar, men det här med, om man nu kallar det här, kan vi kalla det för ett äventyr? Det är det väl ändå?
Ja, men ska vi dra till?
Ja. Men kan det vara så att jag kan bara titta på mitt eget liv, att det är lätt att hamna liksom i lite hjulspår och det rullar på, och tror vi människor behöver mer äventyr, vad det nu än är för var och en, generellt sådär i samhället? Eller har du någon spaning på det?
Nej, men jag kan veta bara hur jag känner själv.
Mm.
Och ja, jag gjorde mitt jätteäventyr. Det är ju verkligen överslag. Alltså, hur mycket kan en person behöva?
Mm.
Men jag idag...
Mm.
Jag är hemmaräv liksom. Jag var borta från min familj, från alla jag älskade i år i sträck. Och nu har jag blivit faster och det finns massa häftigt i mitt liv. Alltså jag skulle inte för något i världen liksom bara släppa taget om alla en gång till jag gjort det.
Mm.
Men jag vill fortfarande känna alla samma saker. Alltså jag är ju precis sådär som vi sa, liksom, att jag är ju exakt samma person.
Mm.
Och
hur jag håller du de där två världarna?
Ja, men exakt. Så hur kan jag få de där känslorna, men också få sitta och spela kort på kvällen?
Just det.
Och det är där kanske den frågan kommer in. Då, men
för
min egen del i alla fall, jag har inga problem med att hitta de där känslorna. För det är det handlar om egentligen.
Vad gör du idag liksom som... tar dig till den typen av upplevelse?
Ja, men jag åker väl ut hit.
Ja.
Nej, men det handlar, alltså, för min del så tycker jag att det är spännande att kliva in i rum som inte är mina.
Mm.
Det måste inte vara så här, lera och skitigt och mjölksyra. Utan att bara göra vad som helst som jag inte brukar göra.
Ja.
För mig ger det mig känslor. Och det liksom låter mig treva, leka lite med de här rädslorna.
Ja.
Alltså, och bara starta igång processer igen.
Mm.
Och känna motståndet. Och så gör man det och så var det häftigt. Eller kanske inte, då festar något annat imorgon. Men
är det det som är äventyr för dig? Att det är, du sa, gör något som jag inte brukar göra. Och som liksom triggar det här pirret också.
Ja, ja, men jag tror det.
Ja.
För mig har det inte... i synnerhet inte nu ute sådär på cykel. Det är inte adrenalinstint för mig.
Nej.
Det är inte kickar jag är ute efter, utan det är ändå sån här, ja, men det där lilla pirret.
Mm.
Så jag känner mig levande.
Mm.
Och jag kan komma ihåg liksom, jag måste skilja idag från igår och förrgår. Och dag 672 eller 42 eller... Men jag blir snabbt väldigt stressad eller klaustrofobisk när det påminner om vad det här har redan gjort. Du vet, när man blir så snäder déjà vu upplevelse med att har jag drömt det här? Eller jag vet, alltså, fast i verkligheten. Det, jag vill inte ha det. Hela tiden. Bara det.
Precis. Om man liksom...
Och för mig då är det äventyr. Men om man... Jag vet inte om det är ett uttjatat ord, men jag vill liksom
lite mer
av något bara som jag inte känner igen eller som jag inte redan har mina mönster i hur jag ska hantera.
Jag tycker det är ett fantastiskt ord, äventyr. Jag tänker att det finns ju någon del av oss människor som är liksom väldigt vanemässig, någon slags autopilot-mode. Och dessutom om vi är väldigt, väldigt upptagna hela tiden med saker och ting i det autopilot-modet, så är det ju väldigt lite utrymme för ens att tänka på äventyr.
Mm.
Men om man känner sig så här att amen, det snurrar på här ungefär som vanligt och känner mig kanske så här halvt levande, men jag skulle vilja känna mig ännu lite mer levande och kanske inte för den skull cykla runt jorden, utan men om man är nyfiken på att känna sig lite mer levande och ha lite mer äventyr, vad börjar man? Vad är något man kan tänka på liksom?
Ja, men då cyklar man ju från Vemdalen till Sundsvall.
Ja, just det.
Redan klart.
Just det.
Nej, men faktiskt. Alltså...
Och sen vet man aldrig vad det leder.
Det går ju att vara hur bred och spretig man vill. Men pratar du med mig, då är det ju liksom ändå en stjärnhimmel man vill åt.
Ja.
Och det finns en man, Alistair Humphrey.
Mm-hmm.
Är det något bekant namn? Kanske
jag tror
inte
det, nej.
En kille från Storbritannien som också har cyklat jättelångt i sina dagar. Han har... liksom konceptualiserat mikroäventyr. Väldigt microadventures kallar han det för. Du sökte in någon hashtag och hela den grejen. Han har typ motsvarande då. Hur formulerar man någonting när man har kommit hem från en jorderunt cykling?
Mm.
Och man vill dela med sig. Och man vill liksom bara kasta ut det lite till fler. Hans version av det tycker jag är superhäftig. Där han bara har försökt att inspirera alla möjliga.
Mm.
Alla. Kanske alla plus barnet. Mm. Eller att sticka ut på ett mikroäventyr.
Mm.
Och definitionen som han har satt, det är att sova en natt utomhus. Alltså
yes.
Motsvarande sticka ut kanske efter jobbet.
Och bara liksom hitta en plats.
Hitta en plats, grilla en korv.
Ja, fantastiskt.
Cykla, gå.
Ja.
Ta sparkcykel, eller vad gör man nu för tiden?
Ja.
Tillbaka till jobbet nästa dag. Alltså bara... Den kvällen, eller minnet från den kvällen, tiden går långsammare tycker jag när du får mer nytt. Jag tyckte du sa det bra med autopilot-grejen, att bara kliva utanför den. Så tycker jag i alla fall att det blir väldigt mycket mera intryck, men tiden stretchas ut.
Absolut, inte så det är spännande?
En liksom kväll från gå ut från kontoret klockan 5 till kom tillbaka dit klockan 8 nästa morgon.
Ja.
Men sov den natten utomhus, i vilken form du än gör det, då tror jag man kan få in ganska mycket känslor av äventyr.
Mm.
Och det är väl det är.
Mm. Absolut.
Väldigt liksom, lite input från en själv. Alltså vi får väldigt mycket tillbaka.
Och förutom äventyr så ger det också, tänker jag, perspektiv liksom. Mm. Som alltid är nyttigt att få. När jag är mitt inne i någonting så är det svårt att se det.
Mm.
Men om jag går utanför det, då kan jag titta utifrån in på det. Och då tänker jag också att man kanske är i en bättre position att göra ännu mer medvetna val i den verklighet man är i, när man väl kommer tillbaka in i den. Spännande.
Oj, ja, jag tror också att det är jättestarkt på det här att bara spendera tid utomhus.
Mm.
I vilken form det än är. Jag är ju en... Jag försöker liksom kapsla in min så här Stockholms aversion lite mycket. Men jag gillar att vara utomhus när utomhus får se ut som det har gjort någon gång i alla fall.
Mm.
Alltså inte bara betong. Så bara, och liksom för vem som helst och för mig nu, ja absolut. Jag har liksom så här jättehäftiga diplom hemma. Det står typ, vad är det? European Adventurer of the Year. Alltså jag har gjort hela äventyrargrejen. Eller?
Ja.
Men bara dumpa telefonen hemma och gå ut i skogen utan att vara på väg någonstans. Och inte komma hem på en stund. Ta en kexchoklad i bakfickan. Liksom.
Mm.
Det ger mig hur mycket som helst.
Mm.
Och bli uttråkad i naturen. Alltså, det är jättenyttigt tror jag. Alltså att, att bara ge det, det tar ju en liten stund att få fram sig själv liksom. Just från att ha varit väldigt kanske reaktiv eller igång på andras agendor på något vis. Bara ta bort allting då, bara sitt tyst och en stund och se vad som blir kvar.
Absolut.
I alla fall, man kanske inte vill spendera all sin tid ensam, men jag tror i alla fall, introvert eller inte, jag tror att det är nyttigt för de flesta av oss i alla fall att veta vad som finns där.
Mm.
Jag är inte säker på att alla gör det.
Nej, inte jag heller. Vad händer egentligen när jag sätter mig, om man nu tar och kommer ut i naturen med sig själv? Och jag tänker, om man är väldigt uppe i varv, liksom, att man har varit med ett högt tempo, man kanske inte har haft den typen av upplevelse förut, så är det ju ofta, tänker jag, rastlösheten som kommer väldigt fort.
Mm.
Okej. Okay. Mm. Vad är telefonen eller kan jag ringa någon? Eller? Men att sitta igenom rastlösheten.
Ja, och bara,
precis som det här vi pratade om rädslan. Okej, där är rädslan och jag är någonting mer. Okej, där är rastlösheten och jag kan se den, jag kan känna den, jag kan observera den. Och jag kan se hur den liksom utvecklas. Och bara vara med den och det är helt okej.
Mm.
Och se vad händer. Händer det någonting? Liksom?
Vad händer sen?
Liksom? Finns det något sen? Liksom? Och,
verkligen.
Ja.
Jag har ju haft... Alltså det måste ju vara liksom den största lyxtillvaron som någon någonsin har fått ha, känns det som. Mm. Och vara på den platsen under extremt lång tid.
Mm.
Så det blir ju så tydligt, liksom, för jag hade lite svårt efter jag kom hem att hitta tillbaka till det där. Alltså, för jag var inte van att sen kastas in i ett tempo och få jättemycket input och jättemycket andras grejer liksom kastade in i mitt medvetande också. Så jag hade väldigt svårt att, just som det, sådär som du säger, att sitta förbi då, rastlösheten. Det tyckte du var ett helt, väldigt bra ord.
Mm.
För sen kommer det där andra tillbaka.
Mm.
För jag var, liksom gick aldrig ur det på väldigt lång tid. Så jag känner mig sådär väldigt otränad i de där växlingarna. Mm. Och vill man som jag och de flesta av oss leva ett liv här. I det samhället som vi har byggt kring oss.
Mm.
Och som ger oss alla världens bekvämligheter. Som jag i alla fall älskar. Allt bara funkar. Det finns el och det finns värme och...
Mm.
Och då kanske vi får betala med att sitta en liten stund extra innan vi hittar liksom det här kanske lite mer rena i oss själva.
Mm.
Det blir ganska undantryckt, tänker jag, med mycket av det som vi har runt oss.
Ja. Och jag förstår, liksom, du spenderar mer än 1000 dagar med dig själv och så kommer du tillbaka och de flesta säkert i ditt umgänge, det är ungefär som förut liksom, och du har varit med om allt det här. Liksom. Och jag vet, det fanns en fantastisk man som heter Joseph Campbell som tittade på världens myter. Och liksom, han pratade om The Hero's Journey och som en metafor för mänsklig utveckling. Och när hjälten, eller hjältinnan, ger sig av på resan så är det olika steg och moment. Och, så där, och liksom precis det du säger, att starten är ju en sak. Liksom, tvekan inför starten, sen startar man och sådär. Och sen så kommer man in i det han kallar för unknown territory. Och sen så prövas man road of trials. Och sen så kommer man dit man vill.
Ja.
Men sen finns det alltid ett sista steg. Och det är the return. Och det är inte alltid så lätt det heller. Så att hjälten måste alltid, för att stänga den här cykeln, så finns det alltid return.
Mm.
Och det är i sig självt ett skede som kan vara väldigt svårt. För man har med sig massor av upplevelser och erfarenheter som inte de där hemma delar. Och hur integrerar jag det tillbaka i min verklighet och i min vardag? Mm. Det är också en utvecklingsfas. Kan du relatera till det? Det
jag undrar bara varför du inte berättar det här för mig några år tidigare. Nej, på riktigt. Jag
känner igen dig i det.
Absolut.
Ja.
Mer än väl.
Mm.
Jag förberedde mig typ ett drygt år. Så varje vaken och sovande stund inför och ge mig iväg. Och för att fortsätta och allt vad det skulle innebära. Sen liksom var det en förmiddag. Så där var jag hemma.
Oh, just det.
Utan en tanke på något. Och det var ju skit. Mm. Bokstavligen. Alltså, ja. Det är sådär. Ja, jag hade tyckt att jag planerade jätteväl. Jag skulle komma hem på en lördag, för då är folk lediga. Mm. Då kan de vara med och kramas. Mamma hade gjort soppa. Och sen var det söndag. Och sen måndag morgon, ja, men då var ju folk tillbaka i de städer de bodde, på jobb och plugg. Och
ja.
Jag satt ju liksom, ja, men jag har ju ingen boende. Eller jag har ju mitt tält. Men jag kom hem till mamma och pappa.
Mm.
Satt i någon fåtölj och bara, ska jag tvätta kanske?
Ja.
Vad hände?
Så en enorm kontrast.
Ja, det var liksom djungeljord kommit till stan på jättemånga plan. Och alltså, det går att skämta massa kring det där. Men i praktiken, alltså mitt stora trauma, det är ju hem, alltså att jag kom hem.
Mm. Mm.
Mitt livsdröm, det var att cykla jorden runt. Det var ju aldrig i någon stund längs vägen att ha gjort det.
Nej, just det.
Alltså jag drömmer om att cykla jorden runt. Jag vill ha mitt liv där ute. Jag vill liksom leva i den här verkligheten. Och sen kom jag hem. Och liksom, ja, från att ha varit i min version av Nirvana i 3 år så var jag inte det. Och då kommer gratulationerna.
Mm.
Så lång historia kort över att jag... Alltså jag hamnade i en jättedjup depression.
Mm.
Drygt. Ja, men året efter hemkomsten. Den var liksom förskjuten av jättemycket annat som bara liksom kastades in i någon torktumlare när jag kom hem med media. Och ja, det var ju supercirkus av hela grejen. Av min grej som jag gjorde för mig.
Mm.
Och sen blev det ju liksom någon grej. Ja, men jag skulle bara göra det där för mig. Och sen blev det insamlingen.
Mm.
Och helt plötsligt fanns ett värde i att synas.
Just det.
För att jag hade ju någon så här supernaiv idé om att jag skulle kunna samla in 100 kronor per mil runt jorden. Ekvatorn är 4000 mil. Och jag... På förhand hade jag liksom försökt att tjata på mamma och pappa och brorsan och polarna. Att, ja, men kan inte ni skänka 1 krona per mil jag cyklar? Jag ska jorden runt 4000 mil, vad säger ni?
Mm.
Och inte någon som trodde att jag skulle komma någonstans. Så det är ju superlätt att vara med på en distansbaserad välgörenhetsinsamling. Liksom. Absolut, vi kör. Och sen visar det sig att, ja, men det finns ju väldigt många fler som kommer med på det här.
Mm.
Så min naiva kalkyl om 400 000, ja, men den var ju... knappa miljonen när jag kom hem.
Fantastiskt.
Ja, men det är, jag vet det nu att det är fantastiskt.
Mm.
Men jag var bara väldigt uppfylld av skuld när jag kom hem.
Vilken typ av, på grund av?
Att jag lämnat alla kvar, tror jag.
Mm.
Alltså alla de här gummorna.
Ja.
Och barnen.
Mm.
Och människorna som med i förutsättningar som inte är en bråkdel av vad vi kanske ens kan föreställa oss, har delat, vad människor har delat med mig.
Mm.
Och jag tackar för maten och cyklar vidare. Liksom.
Mm.
Jag har lämnat så många kvar.
Mm.
Överallt.
Mm.
Och försökt kompensera något, eller väga upp, eller liksom kanske rättfärdiga.
Mm.
Mitt eget varande på olika platser med olika människor, med att dra in mer pengar. Jag cyklade igenom det var i Senegal, en by som heter Kosanar, där jag till slut liksom efter jättemycket krångel och många försök fick komma på besök på en faktisk plats där man driver projekt från ActionAid.
Mm-hmm.
Så det var ju liksom under 3 års tid, eller 2 då, hade jag cyklat runt och bara, men det är för människor som hon som sitter framför mig, som jag kan cykla nu, eller som jag kan göra de här grejerna. Det är som för kvinnor som hon.
Mm.
Men helt plötsligt så sitter jag med dem på riktigt. Alltså några få, en handfull liksom kvinnor och små tjejer i en by i ett land av de här 45 länderna världen över där ActionAid jobbar.
Just det.
Men jag fick titta ner i en brunn liksom, som är finansierad av Stockholmskontoret. Alltså på riktigt med de exakta pengarna från insamlingen. Alltså de här jävla milen liksom.
Ja.
Och titta ner i det. Bara kolmörkret som är en borrad brunn.
Mm.
Med pengarna från resan. Och sen göra det tillsammans med människorna som faktiskt nu har sitt dricksvatten från den. Det är så jäkla stort. Alltså, ja.
Det är mitt
livsutsikt.
Ja.
Bara kolsvart. men det var ju aldrig nog. Eller det är ju inte nog. Det kommer aldrig vara nog. Alltså 1 miljon. Det är inget. Och sen kom jag hem och bara... Ja, jag hade väldiga problem med att kanske konfronteras med min egen verklighet igen.
Mm.
Alltså jag behövde liksom... ja, men sällan, väldigt sällan möta människor i deras verklighet i kontrast till min egen. För jag var ju hela tiden på besök. Men jag har också skitiga kläder. Jag också... jag sover också i tält. Det är också svårt att hitta rent dricksvatten här när jag är hemma hos dig.
Mm.
Men jag har ju alltid liksom min euro, dollar, sedelbunt upptejpad i sadelstolpen. Jag kan liksom knäppa med fingrarna och sitta hemma hos mamma och pappa i övermorgon.
Ja.
Från vilken given stund som helst, vart som helst.
Mm.
Men att sen liksom faktiskt på riktigt kliva in i vad som är min verklighet. Det var förenat med jättemycket skuld och skamkänsla för mig.
Mm. Hur känns det nu liksom, när du har några år distans? Och jag tänker det kan vara en bro, vi börjar närma oss någon slags avslutning in i. Hur känns det nu och hur ser du din framtid? Har du någon dröm eller vision eller någonting som finns framåt?
Jag tror att jag till slut, liksom, det satt jättelångt inne för mig. Men jag har väl fått min sån där return bit på min myt-cirkel.
Just det.
Till slut. Och jag är jätteglad över också allting som den här cykel... turen. Alltså det är en cykeltur. Liksom. Egentligen en dum grej, men det har lett till massa grejer.
Mm.
Och det har, jag tror att det kommer fortsätta påverka mitt liv så länge jag finns med liksom, på ett eller annat sätt. Men det vart ju åren efter att jag kom hem. Då fick jag var ju kvar i den här identiteten. Fredrika som cyklar jorden runt, på att jag inte gjorde det. Man står liksom under olika lysrör i olika mässlokaler eller på konferensanläggningar och står och snackar om någonting som inte finns längre.
Mm.
Och det har varit jättemycket häftigt med det och jag tycker att på vissa plan har jag verkligen kunnat känna att jag hittat någonting meningsfullt i att göra det. Men långsiktigt absolut inte. Och särskilt inte eftersom, ja men jag fick, eller till slut, efter ju massor skulle ha hänt tidigare. Men när jag träffade rätt psykolog, då kunde vi liksom se lite det där utifrån.
Mm.
Hon pratade lite kort bara, men en depression det uppstår ofta i samband med någon typ av förlust. Alltså det kan vara ett jobb eller ett äktenskap, personen, ja, vad som helst. Eller en cykelresa runt jorden, säger vi.
Mm.
Det som sällan händer när människor upplever en sån typ av förlust. Det är att man får sitta typ i Nyhetsmorgon och fira det.
Samtidigt.
Ja men, för det var det här gapet som jag hade under väldigt lång tid.
Mm.
Att liksom inte vara ärlig med det. Och ställa sig och vara lika glad som alla runt mig för att den här grejen tog slut. Att jag gick i mål, att jag klarade det.
Mm.
Att drömmen då gick i uppfyllelse när den egentligen dog.
Mm.
Det var väldigt, väldigt problematiskt.
Mm.
Så nu har jag till slut liksom... Jag tycker fortfarande att det kan vara... Det är jättekul att sitta och prata här.
Mm.
Och jag ser jättemycket fram emot vad vi ska göra imorgon. Men det är inte mitt liv.
Nej.
Alltså jag har varit med om en... Det här är mitt häftigaste minne. 3 år långt minne. Skitcoolt.
Mm.
Men det är inte vad jag tänker på dagarna.
Nej.
Och jag är jätteglad över insikten om... Jag hoppas att jag kommer få ett jättelångt liv. Och att jag har liksom fortsatt massa olika liv som ska in i det. Det där var ett.
Mm.
Och det är liksom ett jättefint kapitel i min bok.
Det är en... Om du lockades av den där metaforen med The Hero's Journey,
mm,
så är det en väldigt fin, precis som du säger så. Det är många liv som ska in i det där livet. För han menar ju på att livet är cykliskt. Liksom.
Mm.
Och att en hero's journey, ja, det kan vara cykla runt jorden, men det kan också vara att få barn eller ta en ny roll, mm, eller skriva en bok. Eller, mm, alltså det kan vara, du kan ha en hero's journey inom alla möjliga områden.
Mm.
Och det är en cykel. Och när du har gjort det till return, då är den komplett.
Mm.
Då kommer du inte göra om samma resa. Utan...
Jag älskar det här. Det här är det bästa jag har fått med mig från ikväll.
Vad roligt. Utan vad du vill vara lyhörd för då, enligt Joseph Campbell, det är tecknen som indikerar a call to adventure. Alltså att han menar på att det finns alltid tecken, mm, i livet eller i dig själv som pekar någonstans liksom, till ditt nästa äventyr. Och det behöver inte vara som sagt ett stort fysiskt äventyr. Det kan vara ett äventyr man gör i sig själv, eller det kan vara ett äventyr på så många plan. En utvecklingsrörelse. Och när man ser de där tecknen så finns det ofta, rätt ofta så finns det ett motstånd. Man vill kanske inte riktigt se det där. För nu har jag det så bra här. Eller nu tänkte jag satsa på det där. Men så är det någonting som pushar och pekar och liksom, det återkommer. Och det är svårt att skaka av sig det. Och det kallar han liksom, det är ett call to adventure.
Jag älskar det.
Så att finns det några sådana tecken, tänker du nu?
Ja, jag tänker, du får gå igenom nu. Först har vi ett call to adventure. Vad är för nästa steg?
The call to adventure. Enligt honom då, så finns det alltid tecken. Och den här blivande hjälten, eller hjältinnan, är ofta ovillig. Ofta är man så här, nej men, jag vill inte. Eller det är inte jag, det borde någon annan göra. Mm. Men till slut så blir det liksom, man kan inte förneka det längre. Det är så tydligt liksom. Och så säger man, ja men okej då. Så det finns en acceptans. Och då är det första delen i den här Hero's Journey efter det är the crossing of the first threshold. Det finns alltid en tröskel som jag måste över för att komma in i äventyret. Det finns alltid någonting. Det kan vara att, jag vet inte hur vanligt du lämnar, liksom, det kan vara att man behöver övertala någon, eller jag behöver skaffa en finansiering, eller jag behöver bara gå emot en rädsla jag har, eller så. Men väldigt ofta i sagorna i alla fall, och myterna, som är en metafor för mänsklig utveckling, så finns det också guardians. Alltså det finns alltid någon resurs eller någon människa som också kan hjälpa dig över the first threshold. Och när du är bortanför den, då kommer den här unknown territory or road of trials.
Då åker vi. Oj, jag blir glad över det här. För jag tror att jag befinner mig där då.
Mm. Vid den här tröskeln?
Knappt över.
Mm. Mm.
Knappt över tröskeln. Och nej men för jag är helt uppfylld av mitt nya äventyr då,
mm,
som brandman.
Aha.
Av allt.
Vad häftigt.
Ja men och det nu tar vi den här metaforen tycker jag. För det passade ju inte alls. Alltså och börja greja med andra, fippla med andra. saker när jag skulle vara äventyrare och
just
allt det där.
Det. Ja.
Som ju var, ja men det var ju också något av det värsta jag varit med om i mitt liv. Men helt rätt ju.
Mm.
För jag, det är ju också igen, ja men jag tror jag också en väldigt stark vilja att ja men kanske göra rätt och lite kompensera för att jag hade stuckit iväg på mitt ett tag och sen var in i det riktiga livet, vuxen grejen, samla pappa poäng kanske.
Men brandman.
Men jag för typ ett år sedan, ett drygt år sedan, nu så lite i smyg nästan så smög jag in på brandstationen hemma i Skinnskatteberg där jag bor, en av de små kommunerna i Sverige. Bara drack en kopp kaffe och kolla läget, vad jag sa. Men jag frågade ju ifall jag kunde få vara med. jobba. Så jag har bara helt, helt apropå ingenting. Eller apropå det här om att vilja känna och testa och utvecklas. Och vara i äventyrsmode. Jag har jobbat deltid som brandman. Och det kan man få börja göra nästan hipp som happ. Om man bor tillräckligt nära en deltidsstation.
Just det.
Vi är ju mycket landsbygd i Sverige. Och behöver små stationer.
Mm. Vi har en här, 6 kilometer bort.
Ja, då vet du precis.
Mm. De har för övrigt varit och släkt hos oss 2 gånger.
Ja, men då så.
Jag är glad för det.
Då så. Mm. Det var bara en liten grej jag ville göra på sidan om. För att det kändes bra.
Mm.
Medan jag skulle göra alla andra viktiga, riktiga grejer. Och det var väl det här motståndet då kanske. Enligt den metaforen. Mm. Men jag började alltså för... Nu är det 10 mars idag. Mm. Är det 9?
9.
Ja, så det är typ 2 månader sedan jag började på min utbildning faktiskt. Så nu läser jag. Jag går i skolan heltid. För att bli brandman.
Hur känns som kanske lite avslutande
fråga? Och jobba lite samtidigt.
Ja,
så det är ju väldigt långt ifrån vad jag är inbjuden till för att prata om här idag. Men det där är jag i mitt liv.
Men vi pratar också om livet. Och hur är, bara som sista fråga kring det, för vi behöver börja runda av. Men hur är energin nu efter 2 månader in i utbildningen?
Den är... jättepepp.
Mm, ja.
Alltså det är alla... Jag har ju varit med om att känna... Alltså när det är rätt, då känns det ju.
Mm.
Det farliga, på typ som om risk och rädsla och alla de grejer vi pratade om. Att det farliga tror jag är att det känns så himla lite när det är fel.
Just det.
Alltså det går och det ska väldigt mycket till innan det blir liksom panik och skrik.
Mm.
Går väldigt fel innan det sker.
Mm.
Men och vi kan stå ut med väldigt ljumna. Mycket. Ja, men ljummet, det känns ju inte.
Nej.
Så varför skulle man reagera på det?
Nej.
Och jag tror att men det är lätt att hamna i ljummet.
Ja, verkligen.
För det känns inte. Men nu kan jag väldigt ärligt för första gången på ett gäng år då, sen jag kom hem. Liksom inför mig själv ärligt säga att jag är lycklig av mitt liv.
Vad fantastiskt.
Mm.
Och det låter coolt. Verkligen som det är på ett nytt
Hero's
äventyr.
Journey.
Ja, verkligen. Ja, men fantastiskt. Och det var en sån fin avslutning liksom, att vi la mer parten på det som säger ja, det är inte, det, liksom, jag är så mycket mer än det, men det var en del av mitt liv och det är ett fantastiskt minne under 3 år. Och vi la mycket krut där. Men så avslutar vi med en beginning, en ny början också.
Ja, men, och jag har verkligen den känslan.
Ja.
Det finns många som med olika intressen liksom gärna har velat att jag ska vilja cykla ett varv till.
Mm.
Känner inte för att repeata.
Nej. För de som är mer, jag tänker, nyfikna ändå på resan, så har ju du skrivit en fin bok som jag beställde för typ 5 veckor sedan. Den har fortfarande inte kommit.
Är det sant?
Ja, från Amazon.
Det är dåligt.
Ja, så dåligt.
Jag har en i bilen.
Men jag hade velat läsa den. Ja. Ja, det har varit jättekul. Men vad heter boken?
Jorden runt på 1000 dagar.
Och den hittar man var då?
Ja, men den hittar man där böcker hittas, håller jag på att säga.
Mm. Internetbokhandlar.
Ja, precis. Gavel förlag.
Mm.
Så Jorden runt på 1000 dagar eller Round the World in 1000 days.
Och du har en hemsida.
Så det är ja, fredrikaek.se eller Fredrika Ek överallt.
Mm.
Det är där jag hittar så.
Grymt.
Så ja,
och,
jag blir jätteglad när folk skriver genom vilken plattform som helst. För jag tycker det är så jäkla häftigt med vad som kan dyka upp. Liksom, i en väldigt... För mig var det i praktiken, men jag tror att det som jag har gjort eller det är väldigt enkelt att bygga metaforer kring det. Och de flesta av oss har någonting som slår an i det där. Och jag blir jätteglad när andra är så bjussiga och delar tillbaka lite från sitt.
Mm. Mm. Så ni som lyssnar får skriva en rad.
Ja, men gärna det.
Ja, men stort tack för det här samtalet. Och du, ja, det är kul, du ska hänga kvar här. Jag får lyssna på dig imorgon tillsammans med min grupp. Vilket jag också ser fram emot jättemycket. Men vi avslutar här och nu. Och så får vi prata kanske lite mer om Hero's Journey här. Under.
Ja, precis. Nu blir det bastu och macka,
ja,
eller hur?
Ja, absolut. Ja, stort tack.
Tack för att jag fick komma.
Tack. All right.
Gud, det var jättemysigt.
Ja, det tycker jag också.
Hero's Journey, det var ju liksom.
Ja, men det, oj, du måste läsa om Hero's Journey. Ja. Du kommer känna igen dig.